Du lyssnar på Dödsängeln av Annika Alm, uppläst av mig, Isabelle Moreau. Tisdag den 17 januari. Prolog. Utanför stugknuten tjuter vinden. Det är stormstyrka och snöfallet begränsar synfältet till en halv meter. Fjärden en bit bort går inte ens att ana. Allt är vitt. Walter Wolf reser sig mödosamt ur stolen och går fram till brasan. Han rör om i elden, lägger på ett par klabbar och lutar sedan eldgaffeln mot den murade spisen. Elen kommer och går. Alldeles nyss kom den tillbaka. Här ute gäller att ha sitt lager av ved, mat, stearinljus och gasol. Men Walter är inte orolig över avbrotten. Däremot värker höften något obeskrivligt vid kyla och fingrarna är alldeles stela. Med ett stönande sätter han sig framför datorn igen. Hittills har memoarerna flutit på bra, som ett rinnande vatten. Men nu har han kommit fram till forskningens startpunkt och den svåra avvägningen. Hur ärlig han ska vara. Officiellt handlar det om det förlorade patentet, men inofficiellt om något helt annat. Oavsett vilket har hans livslånga forskning fått vingar och flugit ut i världen. Det har inte varit smärtfritt, men nu har han möjlighet att berätta sin egen historia innan det är för sent. Pengar har han hur som helst tjänat, för många olika vägar leder fram till skattkistan vid regnbågens slut. En knackning på dörren avbryter tankarna. Vad fan är det nu då? Undrar han irriterat. Säkerligen fröken Nygren. Varför går hon inte in som vanligt? Gå in bara! Ryter han. Dörren är öppen! Som alltid här i skärgården. Han hör hur ytterdörren öppnas och stängs. Du har ju redan städat idag. Glömde du något? Oberörd försjunker han återigen i dokumentet. Men den tysta närvaron bakom honom känns olustig. När han pausar sitt arbete och vänder sig om står där en helt annan person i rummet. Vad? Vem är du? Det inramade fotografiet som hänger på väggen hakas ner och läggs med framsidan ner på matbordet. Vad fan gör du? Walter Wolf reser sig till hälften och biter ihop om smärtan. Försvinn! Så ser han eldgaffeln i ett beslutsamt tvåhandsgrepp. Det första slaget fäller honom till golvet. På det tredje slaget förlorar han medvetandet. Därefter haglar slagen och den hårda metallen förvandlar honom till en blodig massa. Men då har livet redan lämnat honom. Onsdag den 18 januari. 1. Snögloppet kändes som nålar i ansiktet i den hårda vinden, som om nederbörden attackerade henne från sidan. Båten plöjde sig fram i de höga vågorna och delar av den krossade isen klirrade olycksbådande mot skrovet. Sikten var inte mer än ett par meter i ovädret, men betydligt bättre än under mordkvällen, då stormen omöjliggjorde en utryckning. Kollegan vid sjöpolisen som stod vid rodret hostade skrällande till och Mikaela Fries flyttade sig automatiskt en bit bort. Denna eländiga influensa, tänkte hon. Samma sak vart eviga år. Det enda som skiftade var namnet på viruset. Halva styrkan inom NISI-gruppen, den relativt nybildade specialstyrkan med fokus på grova brott i skärgården, låg för närvarande nerbäddade i hög feber. Även hennes arbetspartner, Leila Feidani. Men om Micki kände henne rätt skulle hon snart vara på benen igen. Frågan var hur länge de skulle klara sig med halva styrkan. Själva idén med en avdelning som främst fokuserade på skärgården hade varit att avlösa grova brott i city. Nu verkade det bli tvärtom. Vi närmar oss! Ropade Hugo Wall.